ihmiset näissä asioissa, taloudessa, turvallisuudessa, siinä mikä Suomi on, meidän on oltava kovia. Tai me ei voida olla niissä pehmeissä asioissa pehmeitä.
Idag sätter sig regeringen ner för budgetförhandlingar och om finansminister Purra får som hon vill kommer stödet till social- och hälsovårdsorganisationer att sjunka ännu mer. Personer med intellektuell funktionsnedsättning, en liten grupp finländare vars ställning redan är i gungning, är speciellt beroende av de här organisationernas tjänster. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Den kommande kvarten ska vi prata med Anette Tallberg Haastela som är verksamhetsledare för FDUV om förändringarna som påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning och hur sparåtgärderna spelar sin roll. Nej, regeringen är inte nöjd med hur Finlands ekonomi ser ut, trots att vi har infört både sparåtgärder och skattelättnader. Regeringens lösningar har inte fått bukt med skuldsättningen och inte syns heller någon ekonomisk tillväxt på horisonten. Det har redan bestämts att stöden till social- och hälsovårdsorganisationer ska sjunka med 140 miljoner euro. Och nu föreslår finansminister Purra en ytterligare nedskärning på 100 miljoner.
Om det här aktuella förslaget går igenom så innebär det ju att över 60% av finansieringen till social- och hälsovårdsorganisationerna försvinner under den här regeringsperioden. Och nu skulle det vara ett ganska katastrofalt en ganska katastrofal situation.
Det här säger Anette Tallberg Haastela, verksamhetsledare för FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga med intellektuell eller annan funktionsnedsättning.
Det känns ju nog som att man kanske inte har riktigt en bild av vad social- och hälsovårdsorganisationerna gör, och vi ser att det här förslaget skulle leda till kaos inom social- och hälsovården. Vi organisationer så vi kompletterar ju välfärdsområdenas tjänster. Vi sitter på specialkunnande som inte finns inom välfärdsområdena. Och vi erbjuder sådana förebyggande tjänster där meningen är att stödbehoven inte ska bli så stora, utan att man ska kunna hitta sina egna resurser och komma framåt utan att behöva anlita det offentliga. Och går det på det här sättet att man då egentligen skär bort de förebyggande tjänsterna, så tror vi nog också att det här kommer att leda till mycket större stödbehov längre fram. Och det i sin tur innebär både mänskligt lidande men sen också mycket, mycket högre kostnader för samhället.
Anette berättar att FDUV jobbar för personer med intellektuell funktionsnedsättning och deras anhöriga från vaggan till graven. Och så jobbar de med påverkansarbete för att den här gruppen människor ska ha en så bra ställning som möjligt. Om finansieringen av FDUV minskar så betyder det en konkret inverkan på målgruppens liv och vardag, enligt Anette.
Det skulle nog betyda att våra möjligheter att stödja dem minskar. Helt konkret skulle det betyda färre möten där vi samlas allihopa och diskuterar kring aktuella saker, färre kurser, mindre information om till exempel rättigheter och stöd, läger, alla de här mötesplatserna som vi har kunnat erbjuda, det skulle bli färre. Och nog med tanke på att vi representerar en liten minoritet inom en minoritet, så ser vi ju nog också risker det att i vilket skede så blir det sen helt omöjligt att fortsätta med verksamheten. Det är ändå ganska stora utmaningar också inom den offentliga sektorn om man tänker på tjänster på svenska. Så det här det är nog en ganska oroväckande tid vi har framför oss.
Mm. Med minoritet i en minoritet menar du kanske svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning?
Precis, den svenskspråkiga minoriteten med intellektuell funktionsnedsättning inom den finlandssvenska befolkningen, och det är en ganska liten grupp. Vi har ungefär 3000 personmedlemmar i våra medlemsföreningar, men det finns ingen exakt statistik på hur många det finns. Man brukar räkna med att ungefär 50 000 personer i Finland har intellektuell funktionsnedsättning, och vi utgår från ungefär samma procent för den som den finlandssvenska befolkningen.
Personer med intellektuell funktionsnedsättning är inte bara beroende av stöd från frivilliga organisationer och förbund. De har också ett större behov av social- och hälsovård än majoritetsbefolkningen. Tidigare har Kårkulla samkommun skött den svenskspråkiga social- och hälsovården. Det var en samkommun som bestod av alla svenskspråkiga kommuner i Finland förutom de åländska, och de hade hand om boende, dagverksamhet, arbetsverksamhet och experttjänster. Men också här hade skett en förändring. Kårkulla är nu nedlagt, och sedan 2023 har Kårkullas ansvar flyttats över till välfärdsområdena.
Tanken var den att tjänsterna ska erbjudas mera i närsamhälle, inom välfärdsområden, och inte, liksom, att man ska integrera social- och hälsovårdstjänsterna. Det som vi dock har sett, för att det som det också kom då i och med de här nya välfärdsområdena, var ju de här stora nedskärningarna inom välfärdsområden, det vill säga de ska balansera sin ekonomi på ganska kort tid. Och istället för att då kanske sätta resurser på att faktiskt utveckla och förbättra servicestigar, så ser vi tyvärr att det har gått åt det andra hållet. Det görs snabba beslut, snabba nedskärningar. Tyvärr så att det verkar vara mycket av den här lättare servicen som dras in, och välfärdsområdena koncentrerar mycket tjänster. Och det som vi nog ser är att det här med att när det där närliggande lättare stödet faller bort, så betyder det att man behöver flytta längre bort för att komma till stöd. Och då kommer det sen andra problem, och mera det här stödbehoven växer också där. Det som inte syns i statens budget är de insatser som anhöriga gör. Och flyttar man längre bort, så blir också nätverken längre bort. Så det där, vi ser ju att man kanske inte riktigt har förståelse för eller det kunnande som behövs för att vilken typ av stöd personer med intellektuell funktionsnedsättning behöver och har. Och det här, det innebär då sen också att det kanske dras över en kam, och kanske mycket också klumpas ihop med äldreomsorgen, som också är en viktig del, men där behoven ser mycket annorlunda ut.
Du nämnde där närliggande lätta stödet. Vad kan det vara i praktiken?
Då det är till exempel det här som gör att personer med intellektuell funktionsnedsättning kan vara delaktiga. Det är allt från färdtjänst, det vill säga det att man får stöd för att röra sig, till exempel taxi, men också sen olika typer av ledsagare och assistanstjänster. Och allt mer av det här dras in, vilket betyder att det är antingen anhöriga som behöver ta ett ännu större ansvar, eller sen om det börjar vara så att personen inte får något stöd, så ökar de där stödbehoven, och sen kan det hända att man måste flytta till någon gruppbostad eller liknande och inte kan bo kvar i sitt eget hem.
Anette understryker att det har blivit speciellt svårt för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning. Det var meningen att välfärdsområdena skulle samarbeta när det kommer till svenskspråkig service, men istället väljer de att sköta det inom organisationen, och det här har lett till att svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning har fått vård och service på finska. Dessutom har ju regeringens sparkrav känts av också i välfärdsområdena. Det här har lett till en minskning i det lätta stödet, som Anette var inne på tidigare, och att vården centreras till stora enheter. Det här har intresseorganisationer länge jobbat emot.
Det betyder nog att det där möjligheten att vara som en invånare, som vem som helst, minskar. Och när det gäller, det är förstås många som påverkas av nedskärningarna, men det här är ju också en målgrupp som har till exempel väldigt få möjligheter att själv påverka sin livssituation. Dels så är man beroende av det stöd samhället erbjuder. Man kan inte själv fritt välja var man ska bo. Få har möjlighet att utbilda sig och börja jobba och tjäna egna inkomster. Och till exempel sådana här förändringar i självrisk för medicinkostnader eller ökade klientavgifter eller patientavgifter, så det drabbar just den här målgruppen väldigt hårt.
Mm. Och en liten ökning kan säkert vara stor för dem.
Det är precis så. Vi har fått besked också om att till exempel 10 euros inträde till någon, till exempel ett disco eller en utfärd, så det är för mycket för den här målgruppen. Och jag tror att för de flesta finländare så känns inte 10 euro som en så stor summa. Men för den här målgruppen så är det just så.
Som om nedskärningar i social- och hälsovård i både den offentliga och tredje sektorn plus en övergång från samkommun till välfärdsområde inte var tillräckligt, så sker det också saker inom lagstiftningen och specialundervisningen. Vid årsskiftet trädde en ändring i funktionshinderservicelagen i kraft. Den har ju bara varit i kraft i under ett år, men Anette berättar att det har funnits fall där den har dirigerat patienter med intellektuell funktionsnedsättning till den allmänna vården, som inte riktigt kan bemöta den målgruppens behov. Dessutom genomförs som bäst en reform i specialundervisningen. Trestegsstödet som kategoriserar elever i tre grupper beroende på stödbehov slopas. Det här trädde i kraft den 1 augusti i år, så det är för tidigt att säga vilka följder det kommer få. Men målet är i alla fall att kunna ge elever stöd så tidigt som möjligt istället för först när eleven uppfyller kraven för nästa stödkategori. Men alla de här förändringarna börjar märkas av i livet och vardagen för personer med intellektuell funktionsnedsättning.
De märker det på många olika sätt. Dels så märker de det i de ekonomiska förutsättningar. Och nu ska vi komma ihåg att vi har den allmänna kostnadsökningen som säkert de flesta känner av. Men i deras fall när det ännu handlar om försämringar i socialskydd så har de inte råd att vara delaktiga. De kan inte gå med, de kan inte vara ute i samhället på samma sätt. De märker också av det att stöd faller bort, vilket betyder i värsta fall att man blir sittande inom fyra väggar och inte kommer ut. Och på sikt kommer det här också att leda nog till större ensamhet, risk för psykisk ohälsa och sen andra större stödbehov. För de anhörigas del så ser vi att deras börda har ökat ytterligare. De har alltid varit tvungna att vara spindeln i nätet, men nu ännu mer än förr. Och hålla reda på de här byråkratiska strukturerna och bevaka intressena. Och också varit tvungna att inse att det kanske inte finns det stöd som man faktiskt skulle behöva. Och på sikt så kommer det här också att innebära att de här anhöriga kommer att bli trötta, kanske inte orkar ta hand om sina nära med intellektuell funktionsnedsättning. Och det är en situation som vi vill undvika på alla sätt.
Det låter som att det blir svårare för nya organisationer att erbjuda tjänster. Det blir svårare för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning att få stöd. Vad tycker du, Anette, att det säger om vårt samhälle att personer som redan från början är utsatta börjar få sämre service?
Det har varit kanske den här allmänna debatten är nu kanske den som vi känner att det är väldigt tungt att följa med den. Istället för att se ett samhälle där vi uppskattar människor, ser deras värde oberoende av på vilket sätt de bidrar till samhället, så har man nu gått in för att prata om människor som kostnader. Också den här retoriken om att alla ska spara, så hade dykt upp sådana funderingar att behöver alla? Ska vi satsa på alla? Eller finns det de som vi inte behöver stöda? Och det här är nog en väldigt skrämmande utveckling ändå i en välfärdsstat som Finland har varit och borde vara också framöver. Så nu tänker jag att det säger om det är en värdediskussion helt enkelt som vi för just nu. Vem är det som ska få vara med i vårt samhälle? Vem är det vi ska stöda? Och uppskattar vi människovärde hos alla individer i det här samhället?
Du tycker alltså att de här nedskärningarna har blivit lite av en fråga om människovärde?
Absolut. Jag tror att beslutsfattarna inte har den tanken. Att de menar väl. Men när man gör så här många strukturella förändringar samtidigt och vi har förmedlat vad de här besluten leder till, så ser vi nog också med oro på det att någonting borde göras för att garantera att alla har möjligheter att vara med.
Tack för att du kunde vara med i Nyhetspodden, Anette Tallberg-Hartela.
Tack.
Du har lyssnat på Nyhetspodden från Svenska Yle med mig, Maja Nordman, och Anette Tallberg-Hartela som är verksamhetsledare för FDUV. Du som brukar lyssna på Nyhetspodden via arenan, visste du att du hittar oss lättare om du lägger till oss i din lista? Du gör det lätt genom att klicka på ikonerna bredvid startknappen i appen. Max Kivivuori har mixat avsnittets ljud och Lukas Dahlström är Nyhetspoddens producent.